Forskare har kombinerat olika material för att få fram något som påminner om vårt naturliga benmaterial som vårt skelett är uppbyggt av. Allt handlar om att få fram material som har olika egenskaper i olika skeden. Först är det lite mjukt och böjbart och sedan stelnar det så att man kan låsa materialet i ett visst läge. Lite sådär som fontanellen på toppen av bebisars huvud. Först är det en mjuk bindväv som gör att huvudet kan pressas ihop för att rymmas ut ur förlossningskanalen och sedan omvandlas fontanellerna till hårt ben med tiden som skydd för det växande barnets hjärna. Det här materialet som tagits fram kan användas vid läkning av komplicerade benbrott eller så kan man kanske använda det vid en form av omvänd födsel. Istället för att något ska ut så kanske det ska in igen. Och innan ni helt tappar konceptet så ska jag förklara närmare. Det kunde alltså användas på små, små mikrorobotar som först injiceras med nål så att det är i ett mjukt följsamt stadium och efter det vecklar mikroroboten sedan ut sig och bildar ben. En studie har publicerats i Advanced Materials och där beskrivs en enkel mikrorobot som kan ändra hårdhet och ta olika former. Man använder sig av biomolekyler och ett gelmaterial som kallas alginat. Genom att låta ett polymermaterial växa in i gelblandningen så kan man sedan med svag spänning påverka hur materialet böjer sig och hur hårt det är. Det kan sedan mineraliseras och hårdna, precis som ben. Benläkningsprocesser kan alltså underlättas och har testats på bland annat kycklingben. Genom att man kan styra hur materialet böjer sig och vrider sig så kan man alltså få materialet att linda sig runt en benfraktur. Och efter det kan den artificiella bentillväxten växa ihop med det riktiga benmaterialet. Först gäller det dock att undersöka närmare hur materialet fungerar tillsammans med levande celler så att det är biokompatibelt och säkert. Under den första tiden i livet observerar barn alltid sin omgivning för att försöka förstå sig på det nya livet utanför livmodern. En av sakerna som bebisar verkar titta på är vem som byter saliv med vem. För att på det viset förstå sig på förhållandet människor emellan. Ser de att någon byter spott med någon annan verkar barnet anta att det rör sig om människor med intima, nära och starka band. Det här är i alla fall inte en studie vid MIT. Teorin är den här, att människor med starka band och ett nära förhållande mer sannolikt pussar varandra eller delar på en glass för den delen, medan man är mindre benägen att göra det med sin rumskompis, kollega eller sin postiljon. Ett utbyte av saliv är ett tecken på ett nära förhållande. Inget revolutionerande så långt, men studien visar alltså att barn i väldigt ung ålder observerar vem som byter saliv med vem och kan på det viset avgöra om det är en person som man har ett nära släktskap till eller om det är en person man borde bemöta med en viss skepsis. Man gjorde en undersökning med hjälp av dockor. En videosnutt med en docka som verkade gråta visades upp åt barn, så unga som ungefär 8 månader. Det visade sig att barnen var mer benägna att titta på den gråtande dockan och sedan vända sig mot en vuxen som tidigare bytt saliv med dockan än mot en vuxen som inte hade gjort det. Det här så kallade salivbytet gjordes så att vissa vuxna delade mat med dockan i videosnutten eller petade sig i munnen och sedan petade i dockans mun så att barnet såg att ett salivutbyte hade ägt rum. Andra vuxna petade sig enbart på pannan och sedan petade då på dockans huvud. Med andra ord, inget salivutbyte där, men nog kontakt. Då dockan grät vände sig spädbarnet alltså mot den vuxna som barnet upplevde hade en intimare, mer solid anknytning till dockan för att se om dockan fick hjälp med sitt gråtande av sin mest närstående vuxna. Dylika sociala ledtrådar plockas inte bara upp av spädbarn, även äldre barn registrerar samma sak, visade forskningen. Liknande resultat fick man med barn i 5-7 års ålder. Det barnen antog att personer som delade bestick eller åt av samma glass förmodligen var från samma familj, medan personer som delade upp mat på varsin tallrik och åt med egna knivar och gafflar nog antagligen bara var vänner, inte familj. Beteendeforskningen fortsätter då den här studien endast gjorts i USA och det kan finnas vissa kulturella skillnader. Man vill bland annat också undersöka vilka andra signaler spädbarn plockar upp för att avgöra förhållanden mellan människor. Kramar, ansiktsuttryck och så vidare. Mer forskning från USA. Om man äter mer än 7 gram olivolja per dag så verkar man ha en lägre risk för att dö i kardiovaskulära sjukdomar, cancer eller neurodegenerativa sjukdomar. 92 000 personer i USA deltog i den här undersökningen, både män och kvinnor. Under 28 år fyllde dessa personer i frågeformulär vart fjärde år för att man skulle få en bild av deras matintag och vilken roll olivolja hade på deras hälsa. Hade man olivolja i salladsdressing, tillsattes olivolja i maten eller på bröd eller användes olivolja till stekning eller bakning. Man kartlade också vilka andra matoljor, margarin eller smör som använts och hur mycket, samt hur stort intaget var av mejeriprodukter och kött. Dels kunde forskarna se en allmän trend att olivoljans popularitet ökat genom åren, medan andra matfetter hållits på en mer eller mindre konstant nivå. De personer som använde olivolja var också i regel mer fysiskt aktiva, de var mindre benägna att röka, de konsumerade oftast mer frukt och grönsaker jämfört med de andra som hade då ett lägre intag av olivolja. De som valde bort olivoljan hade nästan 20% högre risk att dö till följd av kardiovaskulär sjukdom, cancer och liknande. Det kan finnas ett samband mellan olivoljekonsumtion och överlag hälsosammare diet och socioekonomisk status, som då också kunde förklara lägre dödlighet i ett antal sjukdomar. Det här försökte man också analysera, man gjorde vissa justeringar, men man fick inga sådana indikationer. Ja, summa summarum, det verkar vara hälsosamt att äta olivolja. Till sist en kort uppdatering om James Webb-teleskopet som i dagarna ska nå sin omloppsbana nu då alla speglar och solskydd har vecklats ut. Det är en knapp månad sedan teleskopet började sin färd från Franska Guyana och man är snart 1,5 miljoner kilometer ifrån jorden. De primära och sekundära speglarna i teleskopet ska nu justeras på mikro- och nanometernivå för att nå bästa möjliga optik. James Webb-teleskopets spegel är 6,5 meter i diameter jämfört med Hubble-teleskopets 2,4 meter spegel, avsevärt mindre. Spegeln är uppbyggd av 18 hexagoner och det är de här nu som ska finjusteras. Grovt räknat kan man säga att teleskopet ska kunna urskilja ett litet mynt på 40 kilometers avstånd. Men det är ju inte det som astronomerna är intresserade av, utan mer om vad som döljer sig ute i det stora mörka. Mer om det om några månader, för finjusteringar av den här kalibern tar sin tid.